Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans intervjuavsnitt bygger på tankar, reflektioner och frågor direkt från er lyssnare. Ert jobb är att fokusera, för att det är alldeles för lätt att bara åka med som att du lyssnar på underhållning. Det här är inte underhållning. Det här är mental träning som handlar om att översätta insikterna som du får när du lyssnar på samtalet till något som du kan gå ut och använda i ditt liv. Om du har en fråga som du vill höra mig reflektera kring, då mejlar du till pod@johanneshansen.com.
Hej Johannes, jag är en 25-årig tjej som strugglar med lite jobbiga grejer. När jag gick i gymnasiet så gjorde jag en stor omställning och gick ner mycket i vikt och fick mycket bekräftelse för mitt nya utseende, vilket gjort att jag sedan dess lagt väldigt mycket fokus på utsidan av mig själv. Mitt liv idag kretsar kring att äta rätt, oftast äta lite, träna mycket. För att sen ibland hamna i någon stadie av hetsätning och skuldkänslor. Utåt sett så är jag alltid glad, men på insidan känner jag mig tom och har lite ångest över det här. Vad kan jag göra för att må bättre?
Mm. Du vill förstå hur mycket tid du har lagt på att skapa ett visst mönster av beteenden. Så tycker jag att man ska förhålla sig till, om man nu ser det som att man har blivit manisk eller besatt eller till och med har beroendeproblematik av olika slag. Du har tränat din hjärna över lång tid genom att du har fått yttre bekräftelse och sen bekräftat dig själv genom att fortsätta göra det, och sen har du tränat in en massa vanor. Och en stor del av ditt liv styrs ju av vanor. Undermedvetet så gör du saker hela dagarna som du inte ens tänker på att du gör. Det är mönster som finns där och ett sätt för din hjärna att känna, nu gör jag rätt, jag får en belöning och så fortsätter jag göra det. Vi pratar ju ofta om smartphones idag och på vilket sätt de ger oss kickar, och därför är vi där hela tiden. Så många produkter och tjänster jobbar för att göra oss beroende av dem, och så sitter vi i en cykel av att vi fortsätter göra samma sak och sådär. Vi är vanemänniskor, vi befinner oss i vanemönster och vi tjänar på att ha vanor, för att vi behöver inte tänka på vad vi ska göra och det sparar en massa energi. Det är en bra ingång till det. För att om vi ska förändra vanor behöver vi lägga väldigt mycket energi och kraft på att förändra dem. Vi kan inte lämna det åt vilja, att det vore schysst eller jag önskar att jag inte gjorde så här. Utan vi måste lägga in mycket kraft och rutiner för att bryta. Så vad det nu än är för mönster du befinner dig i som du inte trivs med, så behöver du förstå att kraften för att bryta det behöver vara otroligt stor, och du behöver lägga en handlingsplan som du ger utrymme för. Det ska jag säga är liksom grundbulten här. Inte säga, det här känns inte bra, jag tycker att det här är jobbigt, jag vill förändra det. Utan verkligen bevisa för sig själv i vilken utsträckning du behöver förändra det, genom att ge det utrymme och en aggressiv plan för förändring. Om du känner när jag säger så, ja men hur ska jag få till det då? Det är så mycket vilja det kanske inte, eller jag har försökt förut, jag misslyckas om och om igen. Ja men det är väl inte helt konstigt att du gör det. Du har ju lagt så mycket tid på att göra en sak och sen har du försökt ett par gånger och så misslyckas du. Ja, vad är det du behöver dra för slutsats då? Inte att du är dålig eller inte kan, du har inte lagt tillräckligt med kraft bakom det. Och vad är kraft för att göra förändring? Ja, det är ju, börjar ju i stort sett alltid med någon typ av relation. Det vill säga någon som inspirerar dig regelbundet till någonting nytt. Någon du går till som håller dig ansvarig för det nya beteendet. Någon du pratar med om det nya beteendet, så att du kan göra dig själv medveten om, med regelbundenhet, dina omedvetna vanor. Om du säger, nu ska jag bryta mönster, och sen säger du det till dig själv, och sen går du tillbaka i samma gamla hjulspår efter 2 veckor. Vem ska säga till dig, nu är du tillbaka i det gamla. Du måste upp på det igen. Tillbaka in i det igen. Du behöver hitta något sätt att förhålla dig till att bryta vanor, och det är en relation.
Kan det vara ett problem att man kanske ofta söker sig till likasinnade, som man har ett spelmissbruk, ja, men då är det ju ganska nice att umgås med folk som också gillar att spela. Ja. Och om du gillar att träna så kommer du umgås med folk som gillar att träna, där det blir nästan mer att sticka ut, att inte vara kvar.
Mm. Precis så. Och jag menar, har du beteenden som är starka så, och du känner de här gynnar mig inte nu, det blir gått för långt, då är du antingen ensam i det eller så har du ett gäng runt omkring dig som gör samma sak. Och vill du bryta mönstren då krävs det enormt mycket energi och en ny relation. Jag kan inte poängtera det starkt nog. Gärna flera nya relationer. Gärna ett nytt sammanhang. Varför är sannolikheten att du bryter beroenden större i ett sammanhang där andra människor samlas för att bryta beroenden tillsammans med någon som faciliterar brytandet av beroenden? Såklart, för att ni har en gemensam ambition att gå i en viss riktning och någon som faciliterar med ett program som har bevisats fungera. Och så vet man vad alla försvarsmekanismerna är, alla ursäkterna är. Du kommer inte undan, utan du måste konfrontera dig själv med förändringen du vill göra. Och det vill du hitta ditt sätt att skapa kraft för. Har du inte tillräcklig motivation nu? Ja, då skulle jag säga att det är smart då att gå och prata med någon för att hitta den också. Det vill säga, när du börjar gå till botten med hur det känns, vad som är problemen och någon annan kan berätta. Det är inte så konstigt att du känner så där. Det här är en förändring eller en ny riktning du kan ta. Och jag har varit med om det. Och så här gick det till. Och då känner man så här, och det är jobbigt, men man gör det ändå. Alltså, den typen av support blir viktigt. Rent praktiskt när det kommer till personen som känner sig tom eller mår dåligt då och då, känner ångest och som jag upplevde det, även har problematik med kosten då, eller relationen till mat kanske. Då vill du ju hitta ett specifikt område där människor som har varit med om den problematiken kan berätta om vad finns det fler för problem som kommer av att ha gjort så. Jag vet ju att jag jobbat med människor själv av att du behöver titta på fler delar nu av beteendeförändringen än att du ska få en bättre relation till mat. Du kanske ska kolla på näringen också, för att du över ganska lång tid kanske har näringsbrist nu också på grund av din relation till mat. Och det gör att det är ännu svårare att göra beteendeförändringar, så att det finns fler perspektiv på det. Men gärna någon som förstår vad du går igenom, som du kan ta hjälp av och draghjälp från.
Hur mycket kan då, man har, som du säger, det kan vara olika beroende, olika typer av beroende, men som alla har det gemensamt att det är saker som har gått från att man har ett smyg som är sen växer och blir att få som mer negativa följder, och i det här fallet att man sitter med svår ångest. Hur mycket kan beroenden handla om helt andra saker som man inte tittar på? Alltså, jag tänker oförmåga att hantera känslor och relationer. Vad är din uppfattning om det?
Att det i stort sett alltid gör det.
Mm.
Ja, det är inte svårare än att vi genom vårt liv skapar coping-mekanismer. Vi är med genom vårt liv om, beroende på vår uppväxt och relationer, olika trauman, perioder som är svårare. Vi behöver alla gå igenom tonåren, vilket är hemska. Liksom. Vi behöver alla gå igenom att födas och sen växa upp och inte få någon som ger dig villkorslös kärlek varenda jävla dag. Bara för att du finns. Någon börjar säga, ah, men om du gör så där, då tycker jag inte om det lika mycket. Det är hemskt. Det var ju villkorslös kärlek nyss. Och nu är det kriterier på mig, vad fan är det frågan om? Sen kommer det ju hela vägen upp till tonåren när du ska ut i en miljö som är superotrygg, klippa med föräldrarna som alltid ger dig support och alltid tror på dig. Att nu ska du ut bland andra som inte tror på dig alls, och så ska du hitta din roll i den här hierarkin. Hemskt igen. Så genom att vara människa måste vi copa med smärta, växtverk, trauma. Och att komma ihåg att även om du inte har varit med om ett trauma, tycker du, för att du jämför dig med andra, så har du varit med om trauman. Det jobbigaste du har varit med om är det jobbigaste du har varit med om. Och det spelar ingen roll om det är stort eller litet. Så du hittade sätt att hantera de jobbiga känslorna på. Så vad är de då? Är det genom att prata, ventilera, skapa relation, förstå sig själv bättre? Vilket är en ganska bra liksom ventilation eller cirkulation som gör att du kan blåsa ut det och få perspektiv och känna, ja, men jag är nog ganska bra ändå. Är det att dra dig undan, slå på dig själv? Är det genom mat? Är det genom sex? Är det genom sprit? Är det genom godis? Är det genom tv? Är det genom att bli upptagen av telefonen? Så när du känner jobbiga känslor, du kan ju bara titta på hur många av oss kopar med social ångest idag. Du kommer in, vet inte vem du ska titta på, vilken miljö du är i, upp med telefonen. Så att konstant utsätts vi för jobbiga känslor som vi ska hantera. Var tar du vägen någonstans? Och sen formas de mönstren. Och sen kan vi då lägga på att vissa av beroendena också såklart är genetiska. Det vill säga att du har en tilt mot att det är lättare för dig att få en mycket starkare belöning av ett beteende än det för någon annan. Så du förstår inte ens varför den fortsätter. Men för den så är det ju att få en enorm kick varje gång. Och ifall du förstod det så skulle det varit rimligt varför personen fortsätter. Så det vi behöver lägga på här också. Och då har vi en kemisk cocktail i hjärnan på det. Som genom våra belöningar i uppväxt, genom hur vi växer upp, genom vilken näring vi fick i vissa perioder av vår kroppsbiologiska utveckling. Därför kickar olika signalsubstanser i hjärnan. Vilket gör att vi har lättare beroenden åt vissa håll och svårare åt andra. Och sen så är det en enorm sån ekvation av belöningsstruktur genom vårt liv.
Som man blir på något plan kidnappad av sin egen hjärna?
I allra högsta grad.
Blir man någonsin helt fri från beroenden om man har haft dem? Eller?
Det beror ju på hur man vill formulera det här. Skulle jag prata med dem, om man säger beroendeforskarna eller psykologerna som jag har relation till, så skulle de säga, men när vi kommer till beroenden, då har vi liksom en stark gräns. Det där är att du känner belöningar kring olika saker eller har olika copingmekanismer. Och nu kliver vi in i beroenden och det är en tyngre grej. Det ska vi ändå särskilja. Men jag tror att de fortfarande skulle gå till med på att jag sa att det är fortfarande ett volymreglage av samma spektrum. Det vill säga från någon som älskar att arbeta och får en enorm kick av det varje gång och därför bygger sitt liv kring arbetet. Och någon som kliver över gränsen till arbetsnarkomani, så är det inte en ny typ av diagnos, eller vad vi ska kalla det för, utan det är samma spektrum fast tiltat hela vägen, om man säger så. Det har gått för långt och man över tid då gör sådana uppoffringar och tränar din hjärna på att bara få kickar där, så nu kan den inte få andra kickar. Så skulle jag förhålla mig till det. Även om jag också skulle säga att när du väl kommer till det här volymreglaget eller spektrumet och du kommer till en viss punkt, då har det blivit någonting annat. Då behöver du mer support, mer hjälp, mer stöd än om du bara skulle bryta en vana av att inte göra samma övning på gymmet igen. Eller att du inte ska äta godis som du slutade med ändå under 5 år och nu har börjat med igen. Till skillnad mot eller från att du har jobbat mot ett missbruk som återkommer cykliskt i 20 år nu.
Men som i det här fallet då, som första action, känns det ju väldigt sunt att faktiskt medge för sig själv att man har ett problem och att man söker sig till någon annan som kan börja hjälpa en att komma på rätt köl.
Verkligen, så att i och med att man ställer frågan har man redan börjat, man inser att det där finns. Men jag vet från erfarenhet att det är ett ganska stort steg sen till att sitta med någon och verkligen erkänna det där, inte bara i text hit. Utan faktiskt säga det och på alla sätt berätta för någon annan på vilket sätt det faktiskt förstör ditt liv i relation till hur du vill leva. Men det är också en otroligt konstruktiv och positiv och hälsosam startpunkt. Det finns strategier som gör det svåra lättare. Och mod är en muskel som växer när du utmanar dina rädslor. Vi behöver alla träna våra mentala muskler för att bli mindre ängsliga, konflikträdda, ofokuserade och fega. Det finns en större värld som väntar på dig. Nu går du ut, använder det du tänker på och blir starkare.